Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej Katrin.
Hur står det till?
Det är, nej men idag kände jag en sån faktiskt otrolig glädje. Jag tog på mig ett par nya helt vita sneakers. Jag känner att det börjar bli lite så här, alltså en känsla av att våren är här. Att sommaren är på väg. Energi, det är lite ljust.
Gud vad sjukt, jag känner precis tvärtom. Vad intressant.
Det är ett mörker som faller över. Är vi som yin och yang?
Nej, men det är svinkallt. Vi kom tillbaka från Marbella. Jag trodde vi skulle komma hem till precis det du sa.
Ja.
Istället fick jag så här, gräva fram vinterjackan som jag redan har packat ner liksom, för den här säsongen.
Mm.
Sätta på barnen, vantar, mössa, alltså... Igår gick vi ner till parken och skulle rösta rost och bara började hagla och regna och vi fick så här springa hem. Jag tycker alltså jag vill inte vara utomhus överhuvudtaget.
Nej.
Tycker att men
nej, jag fattar. Jag måste erkänna, jag har faktiskt inte varit ute idag, men jag tyckte när jag tittade ut genom fönstret att det kändes väldigt ljust. Att det, liksom, att det är ett ljus ute nu som välkomnar och som kanske indikerar om att det är sommar och sol och vår på väg. Men jag kan ju ha fel som sagt.
Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det känns så positivt. Det var någon som skrev till mig här för att jag var ju hemma här hela dagen igår med alla 3 pojkarna och... De satt på så olika stationer. Rambo satt i köket och gjorde sitt skolarbete. Och Ringo satt i sitt rum och gjorde sitt skolarbete. Och så liksom Falke som gick och nötte här på repeat. Mamma, 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 han vill att jag ska vara med och bygga med legoklossarna. Och jag ska vara med, ja, du vet. Alltså jag höll på att bli galen här hemma. Kan jag säga. Bara så här, och samtidigt då så ska jag så här laga mat och städa undan. Och så måste jag ju också erkänna att jag har PMS. Så att det gör ju att jag blir väldigt, väldigt lätt irriterad. Alltså jag har ju inte samma typ av PMS som jag hade en gång. Det är inte så att jag vill så här ta livet av mig nu för tiden. Men det är fortfarande så att jag påverkas och blir jävligt liksom irriterad och vresig och bara så här sur och grinig. Och på det här så knäckte jag till någonting i ryggen så att jag fick skitont i ländryggen. Och ja, men du hör ju, det var ju bara, natten var helt vidrig. Alltså Rambo hade nattskräck, det var det sjukaste. Jag har inte haft ett barn som har nattskräck på jättemånga år. Jag vet att du har sagt att Rambo har haft det hos dig någon gång.
Ja, han hade det relativt nyligen. Men vet du vad jag tänker när jag hör det här? För att, alltså, vi får ju inte glömma bort att vi är ju väldigt lyckligt lottade som har friska barn. Vi har en sund relation till varandra i våra relationer. Alltså vi ligger inte i krig med varandra. Vi gör ju saker med barnen och det går bra för dem med skolan och allting. Alltså det som du beskriver är ju det här klassiska vardagsbekymret som de flesta människor ändå möter. Alltså tänk dig alla som sitter liksom inlåsta i olika sammanhang. Alltså herregud vad det måste börja bryta ner människor psykiskt.
Alltså ja, jag förstår verkligen att majoriteten av människor i världen är negativa, bittra, missunnsamma, deppiga. Jag hann ju inte berätta klart om den där natten. Det var helt absurd. Rambo skrek. Alltså han satt med helt vidöppna ögon och bara, han hade fått någon låsning på att han var dålig på någonting. Jag kan inte, jag är dålig. Jag är sämst av alla och jag höll faktiskt på. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag bara, men sluta nu, sluta, bara så här, vakna. Och du vet, och i och med att jag har haft flera barn med nattskräck så vet jag har ju mallen i huvudet. Jag vet ju att han förstår inte att han pratar och han sover men han har öppna ögon och jag ska inte göra det ena med det fjärde. Och ändå så agerar jag på impuls och bara så här, sluta skrik, sluta väcka alla andra. Ja, du vet, så jag hade liksom drama med det. Sen somnade jag om. Då kom nästa unge, kom Falke in i mitt rum och skulle sova med mig. Blev väckt igen. Sen somnade han. Nej, då skulle Ross bajsa mitt i natten. Alltså, Ross har inte bajsat på natten.
Eller, alltså...
Ja, men för att jag vaknar ju av ett ylande i lägenheten. Jag går upp och vad fan är det som händer nu då? Då bara står han vid balkongdörren och bara tjuter. Öppnar balkongdörren, han bajsar på en gång. Jag bara, men... varför? Liksom, han har ju fått in liksom, perfekta rutiner. Han vaknar inte på natten någonsin. Nej, just den här natten skulle han göra det. Sen skulle Ringo upp och gå på toaletten. Och då kan han såklart inte välja den toaletten som är precis bredvid hans sovrum. Utan nej. Han ska marschera genom hela lägenheten med hårda hälar.
Han tog,
så att jag vaknar.
Han tog väl på sig på stora kängor och marscherade.
Ja, det lät som att han tog på sig fotbollsdobbarna och bara traskade genom hela lägenheten.
Får jag fråga, varför sov inte du med öronproppar?
Ja, det är en bra fråga.
Det är för mig ett mysterium. Alltså en person som vaknar, för mig är det ett fullständigt mysterium.
Ja, men det är inte ett fullständigt mysterium för mig, för att jag tror att det har med min mamma instinkt att göra. Att om jag trycker in öronproppar och kopplar bort mig själv, då vaknar ju inte jag om det är någon. Alltså det var ju inte länge sedan Falk hade falsk krupp på natten. Hade jag haft öronproppar, då hade jag inte hört hans skällande. Och då vet inte, alltså jag vågar inte ens tänka på vad som skulle kunna hända då. Jag tror att så här, som mamma ensam med tre små barn i en lägenhet, så vill man ändå ha lite koll på så här, om någon börjar gråta eller någonting sånt händer. Det är spontana
absolut,
förklaring
absolut.
Till det.
Men sen har jag ju också blivit utsatt för... alltså det är ju inte dina mammainstinkter som har väckt dig när jag har smygit upp eller gått på toaletten, alltså på den tiden vi bodde ihop, och du har vaknat.
Nej.
Eller haft någon utläggning om att du ska ha ihjäl mig och alla i min släkt för att jag väckte dig. Alltså, så att du har ju en där.
Ja, men det jag skulle säga, men jag är känslig. Ja. Jag är jättekänslig för min sömn. Alltså jag är så känslig. Och det här, hela den här natten gjorde ju att jag var ju inte världens trevligaste hela dagen igår.
Ja, men det märkte jag när jag ringde dig.
Nej, men alltså jag förvarnar. Jag skrev sms både till dig och till Alex och bara så här, kommunicera så lite som möjligt med mig idag, för att jag är ett jävla åskmoln. Jag har ont i ländryggen, jag har PMS, jag är liksom så jävla trött på mamma. Alltså, det var en plågsam dag för mig. Det var det.
Ja, okej. Okay. Jag köper allt det. Men tänk då, tänk dig människor, familjer som har långtidssjuka barn eller folk som ska gå till med behandlingar, eller alltså tänk att ha ett barn med cancer eller dylikt. Fy fan, så fruktansvärt. Alltså tänk vad vi är lyckligt lottade ändå som har såna friktionsfria vardagar och friska barn och aldrig behöver åka till sjukhuset, aldrig behöver göra det. Och sen när en sån här sak händer då, att det blir lite tumult, som du säger, man vaknar lite mitt i natten. Tänk vad många människor som när som helst skulle vilja byta och få ditt liv.
Ja, ja. Nej, men alltså det är naturligtvis, fattar jag ju, att min tröskel för att själv anse att jag har lite tufft och har en dålig dag eller några dåliga dagar, den är ju extremt låg. Det fattar jag ju verkligen. Och det är ju som folk skriver till mig på mitt Instagram när jag beklagade mig lite över den här situationen igår. Och då börjar ju folk säga, du ska inte säga någonting, du har massa pengar. Man bara, ja, det har jag. Och det är klart att jag kan fatta att det är mycket, mycket tuffare och värre att vara liksom ensam mamma med tre barn i en lägenhet om man inte har några pengar.
Alltså ja, vet du vad man skulle göra med dig, Katrin? Alltså, man skulle sätta dig en vecka i någon liten lägenhet långt åt helvete och så utan bil, och så skulle du få känna på hur det är egentligen, det riktiga livet. Det skulle vara ett jävla intressant experiment.
Det är en väldigt bra programidé, om inte annat, att låta mig byta liv med en... Ja, men med en kvinna i min ålder, med tre barn i samma ålder, som liksom lever på existensminimum, trippla jobb, aldrig pengar på kontot, en unge som är sjuk, ingen bil, ingen assistent, ingen Porsche,
ingenting. Då skulle du få, alltså jag tror att människor skulle tycka var ganska roade av hur du, och så får du liksom hela tiden rapportera om det. Du vet, och du vet när du måste gå upp så här, 5 på morgonen för att hinna lämna barnen som har, du ska åka buss med dem kommunalt.
Nej, jag ska åka buss och tunnelbana.
Ja, buss och tunnelbana istället för att liksom vakna så här 7:55 när barnen ska vara på skolan 7:15 och gå ner och lämna dem till din gulliga assistent som kör dem till skolan, och så kan du gå upp och bara ta en kopp kaffe och ta ditt första morgonmöte och läsa mejlen lite försynt i solen på din balkong. Du som inte ens behöver gå ut, du som har typ löst så att din lilla gulligaste malmshund Ross kan gå ut och bajsa på balkongen. Alltså du behöver inte ens ta dig ner ut ur lägenheten allting. Alltså du behöver bara gå upp ur sängen och öppna balkongdörren. Åh gud vad jobbigt, nu måste man gå ut med hunden också. Ut med dig Ross. Jag har haft en jättejobbig natt. Åh herregud, jag dör, så roligt.
Och sen skulle man då sätta den här mamman som jag byter med
i ditt upplägg.
Henne skulle man...
Gud, vilket frågeri när hon efter en vecka.
Nej, men alltså, hon skulle ju hopsa runt med ett leende från öra till öra dygnet runt och bara inte tro. Hon skulle bara få springa på skönhetsbehandlingar,
och käka lång lunch på NK, spela paddel. Och spela. Hon bara, vadå, ska jag spela paddel i 2 timmar? Och sen när klockan är så här 2:45 och hon är, eller du vet, hon är van att gå från jobbet typ 2:30, för hon behöver 1,5 timme för att ta sig till skolan och hämta. Så här. Hon bara, vadå? Behöver jag... Va? Kan jag gå på en AV? Ja. Nej, men alltså, du kanske inte känner till det, men Katrin har ju personal som tar barnen och kör dem till fotbollsträningen. Så du kan bara slå dig ner. Du, det kommer en Uber och plockar upp dig här nu strax. Så ska du ta ett glas vin med en barndomsvän som inte du har träffat på 25 år för att du har varit lite upptagen.
Ja, och sen så kommer maten hemlevererad.
Hon behöver inte ens laga middag.
Det är mycket takeaway. Och städerskan kommer, och hon städar inte bara, utan hon byter sängkläder och sorterar och plockar och fixar med barnens grejer. Och tar även upp bajspluttarna på altanen som Ross har gjort. Och du behöver inte göra någonting. Dessutom har du ett konto fyllt med massa pengar och 10 Chanel-väskor i garderoben.
Plus att det kommer någon yngling. Du bara, idag är du barnfri en av dagarna i veckan, och sen kommer det någon ung sportkille och dunkar på henne så att det bara stänker om det. Och hon som inte har gökat på 30 år för att hon har liksom inte haft den möjligheten. Hon kommer vara helt omtumlad.
Ja, hon kommer... Ja, herregud. Du, jag tänkte vi skulle, innan vi går på första frågan, så vi skrev ju lite inlägg här i veckan från Marbella, då jag noterade att vi inte hade bråkat eller tjafsat en enda gång på hela veckan, och det var typ första gången någonsin som det hade hänt. Och så skrev du ett inlägg på ditt Instagram om att du tror att det är för att du gör som jag säger, och sen skrev jag ett inlägg om det. Där jag skrev att jag tror att det är för att vi dels båda har förändrats, men också att det är liksom omgivningen och livet som gör att man helt enkelt både beter sig annorlunda och tänker annorlunda och prioriterar annorlunda. Och då tänkte jag bara, det slog mig att det vore så himla roligt att prata i podden om vi kunde så här uppge några specifika fall där både du och jag beter oss annorlunda mot vad vi har gjort, som gör att vi liksom undviker de här bråken. Är inte det en rolig idé?
Jo, det är jätteroligt. Börjar du?
Ja, då börjar jag. Men då kan ju jag typ börja med att så här, när vi är i det här huset och du ska åka till matbutiken. Och så säger jag så här, ja, men köp lite vin, eller köp så här en flaska rött, en flaska vitt, det är bra att ha. Och så kommer du hem med 10 flaskor vin. Och i vanliga fall då så hade jag ju blivit, eller samma sak med det här som jag skrev med solskyddsfaktorn. När jag säger så här, köp en solskyddsfaktor till barnen, och så kommer du hem med 7 flaskor för att du är inte riktigt säker på vilken, om du ska köpa 50, 30, 15, 8 eller vad det ska. Så då köper du allihopa. Och det här är ju liksom ett typiskt exempel på sånt som vi har liksom bråkat och tjafsat om, för att jag blir irriterad över att du kommer hem med massa grejer när jag ber dig att köpa en sak, och jag tycker så här, det är slöseri med pengar, det är onödigt, det finns ingen plats att ha allting i huset, det blir stökigt, jag gillar inte prylar, och så blir jag sur och irriterad och så bråkar vi om det. Och nu för tiden så har jag bara så här, skitsamma, och bara valt att inte skapa ett bråk av det.
Ja. Ja, det tycker jag är ett... det är väl ett helt korrekt uppmålat scenario. Jag tror att det också delvis är kopplat till... Jag tror ju att det beteendet delvis är kopplat till min ADHD. Alltså att man är lite... Alltså det är lite som när du lagar middag. Du märker ju på mig om jag har tagit medicin eller inte medicin. För att antingen äter jag utan att tugga. Då har jag inte tagit medicin och bara så här... Eller hur? Jag äter ju trippla portioner. Alltså jag blir så glupsk och gränslös på något sätt. Medans om jag tar medicinen så blir jag lite mer sansad. Men det är helt korrekt att jag liksom försöker täcka upp alla hål, och när jag står där i butiken med solskyddsfaktor så tänker jag, men gud, den där är ju bra för ansiktet, den är bra för armen, den är bra för middag, eftermiddag. Alltså jag tänker typ att det är så bra att ha allt för att täcka upp alla tänkbara scenarier.
Ja, fast nu gick ju inte den här liksom uppgiften ut på att du ska
rättfärdiga,
förklara. Nej. Utan nu är det meningen att du ska komma med ett exempel på där du anser att vi idag inte bråkar för att vi har liksom förändrats.
Ja, okej, men då kan jag ju säga också att efter att ha levt med dig så lång tid så vet ju jag att hur viktigt det är för dig att jag kommer tid till middagen. Mm. Så jag tycker ju att jag, och det är ju inte lika viktigt för mig åt andra hållet. Alltså, jag är ju helt okänslig för att människor är någon minut försenad eller någonting. Alltså, har jag ett möte och någon är någon minut försenad, då ser jag ju bara det som är möjlighet att hinna svara på ett mejl. Eller, du vet, jag är helt okänslig för att pricka tiden exakt. Men jag vet ju hur viktigt du är för dig, och därför så är jag ju alltid i tid nu på våra middagar eller tillställningar, eller när det är så en tid som vi har bestämt. Och jag åker gärna ut med dig till flygplatsen liksom 3 timmar innan, så att vi är lugn och ro, kan gå och rasta Ross och checka in och kanske spankulera och sitta och så här, va. Och det är väl ett exempel, eller?
Mm. Jag kan komma på ett till exempel. Aha. Och det är till exempel pengarfrågan. Mm. Att förr i tiden så var jag, och det av mera principskäl, väldigt noga vid att så här, att man skulle liksom, det var viktigt att man bidrog med samma summa pengar till olika saker.
Okay.
Och sånt har jag märkt att jag liksom de senaste åren har släppt på helt och hållet. Alltså, om du tänker i att de senaste åren så har vi haft tisdagsmiddagar här hemma hos mig. Och jag tror aldrig, inte en endaste gång har jag liksom sagt till dig att du ska bidra till inköpen av råvarorna för att laga maten. Och det har inte jag gjort för att, alltså för att jag medvetet bryr mig, utan det har ju jag slutat göra för att jag verkligen känner så här, det spelar ingen roll. Och där kan man ju också direkt tänka så här, det är lätt att säga om man har pengar. Men jag har noterat att människor i min omgivning som har pengar ändå tjafsar väldigt mycket om såna här saker. Att så här, ja, nu fick jag ett sms ifrån bla bla blas pappa om att han hade köpt en vattenflaska till bla bla blas träning, och nu måste jag swisha honom 20 kronor för att flaskan kom. Jo, alltså det är mer vanligt än du kan tänka. Jo, men alla såna saker, så här, vi skulle gå och bada, han hade inga badbyxor, så att jag gick in på H&M och köpte ett par badbyxor för 169 kronor, så att om du swishar mig hälften så är det tummen upp på det liksom. Alla såna saker, du vet, så här, jag har liksom släppt på det där helt. Och sen säger ju inte jag att jag, alltså det är ju ofta som du kommer hit med sushi en tisdagsmiddag,
eller
jag har
skaldjur
liksom haft
om din
idag.
Pappa fyller år.
Ja, exakt. Och där är ju du likadan. Du skickar inte heller ett sms till mig då och skriver att jag kan swisha dig hälften av vad sushin kostade. Och där tror jag att vi också har blivit båda två mera så här. Det är inte så noga liksom, man kan, alltså jag vet inte, jag har ju börjat bli tänka mycket, tyvärr mycket så här, jag vet inte ens om jag orkar säga det, men du vet, människor blir sjuka och dåliga i ens omgivning och livet är så himla skört, så att jag har verkligen slutat att bry mig helt och hållet om liksom om sådana saker. Alltså så här, jag betalar Ringos fotbollsavgift och mässar inte dig att du ska betala hälften, utan det är bara så här, jag har blivit så väldigt glad och tacksam över att vi är, att vi har de liven vi har, att vi är friska framförallt, och att allting är så väldigt bra, så att jag har liksom helt och hållet slutat lägga vikt vid, ja men vid sådana saker. Mm. Och det bidrar ju också till mycket mindre tjafs. Mm.
Men ja, men jag tycker det är väldigt intressant den här diskussionen. För det, man funderar ju på varför människor inte kommer vidare i vissa sådana separationer eller relationer, alltså vad du måste ställa till det för. Alltså våra eventuella förehavande, alltså när det kommer till, alltså våra saker som vi kanske hakar upp oss på ibland, alltså vad det är otroligt små saker jämfört med hur människor kan bete sig. Alltså det är ganska fascinerande egentligen hur man kan välja ett spår som blir så destruktivt och negativt, framförallt för barnen.
Mm.
Men jag i tillägg vill jag säga att
gud vad du håller på härklädd.
Jag vet inte, det blir så torrt i halsen. Jag borde ha något att dricka kanske. Nej, men jag tänker också att alltså när utgångsläget, alltså det som förenar oss, det är ju att vi har ett utgångsläge att vi hela tiden vill, att vi har ett genuint intresse för att det ska bli bra för barnen, att vi vill skapa bra förutsättningar för det. Alltså när vi planerar påsken tillsammans, då är ju utgångsläget så här, okej, hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att det ska bli bra för barnen och för oss då rimligtvis. Men det är ju liksom lite så här, vi åker ju gärna till en plats där vi vet att det finns utrymme för aktiviteter och umgänge där barnen får det bra. För då vet vi att vi får en friktionsfri och kul vardag. Och sen så kanske man då prioriterar en plats där man vet att barnens vänner har härliga föräldrar. Att det blir ett härligt umgänge för oss. Och det, va? Och det är ju skönt att ha det gemensamma intresset så att säga. För det tycker jag skapar ju förutsättningar för en kul tid tillsammans.
Ja, absolut.
Och sen tänker jag, jag vet inte om det, jag tänker typ som när vi kommer till huset som vi ändå hyr ihop. Jag reflekterar ju, alltså jag kan ju gärna bo på nedre botten och ge dig bästa, liksom härligaste sovrummet med största badrummet och allting. Jag vet inte hur, alltså om skilda par är missundsamma i det avseendet på något sätt. Eller hur funkar det, tror du?
Ja, vet du, jag tror faktiskt att den här diskussionen är lite onödig. Jag ångrar nästan att jag tog upp den, för att jag kom fram till att det är förmodligen det som skapar alla konflikter mellan människor. Det är just att, alltså i vårat fall så är vi ju båda två väldigt generösa med att ställa upp för varandra. Alltså så här, jag kan ju stå här varje tisdag och laga middag till hela familjen, och en annan kvinna hade ju kanske tyckt så här, varför ska jag alltid laga den där middagen på tisdagen? Varför ska du inte göra det?
Ja.
Samma med när man kommer till ett hus, det kanske båda hade så här, jag vill ha det finaste rummet, varför ska jag ligga där nere? Varför ska du? Alltså, så det ligger kanske mycket i att människor är inte är så liksom generöst inställda till varandra.
I grunden,
och tar så,
ja.
Ja, men att ta så lätt. Jag tror att vi tar så himla lätt på saker och ting. Ingen av oss är ju en lat person. Ingen av oss tycker att det är liksom jobbigt att göra saker. Utan vi bara gör. Det kanske var dumt.
Ja,
jag kom på
ska
det.
Ska vi göra om? Ska vi göra ett nytt intro, tänker du?
Nej, men jag bara tänker att vi kanske avbryter det, för att jag kom på att majoriteten av människor som lyssnar på våran podd tänker nog i det här läget att så här, vadå? Men det är väl självklart att om jag köper ett par nya badbyxor till den 10-åriga sonen, så ska väl pappan swisha mig hälften?
Ja, är det så folk
alltså,
gör?
Så jag tror kanske att det kan vara så. Och då faller ju liksom hela den här liksom diskussionen, för att det är ju väldigt svårt då att få, eller det kanske inte är så svårt att få människor att tänka så här, skit i att skicka det där smset.
Men det är ju så djupt rotat hos människor. Jag tänker det där är ju lite, alltså det är ju som killa som går på dejt med en tjej och så ska de kolla på en bio, liksom kolla på en bio och ska dela på biobiljetten. Alltså typ så här, om jag är kille och bjuder ut en tjej, ska vi ses på fredag, liksom får man bjuda på en drink. Alltså det, för mig är det ju så fullständigt otänkbart att dela en nota eller en kostnad eller en biobiljett eller någonting. Alltså jag skulle hellre äta Ross, den där lilla bajskorven som du tidigare tog upp som han la ute. Jag skulle hellre tugga i med den än att säga till en tjej på en dejt att hon ska swisha mig. Alltså bara tanken på mig får... Nej, men jag skulle med glädje, jag skulle lägga bajs, alltså Ross lilla så här bajskorv, jag skulle lägga det på ett fat och jag skulle typ sitta med silverbestick och bara och njuta av och äta den. För det skulle vara så mycket mer... liksom behagligt än tanken av att, alltså du vet, bara kunna säga till tjej, du kan du swisha, alltså herregud, tänk att säga det till tjej, alltså det är bara så här, du, jag tänkte tack för ikväll, kan du swisha mig 189 kronor eller något sånt där, du vet en sån siffra också som inte slutar jämnt, 187 typ eller något sånt där. Åh, gud.
Men Bingo, du måste ändå vara medveten om att det är det som är det vanliga.
Ja, det kanske är.
Ja, det är det. Alltså gud, jag har haft så många vänner genom åren som har berättat hur de är med killar som... Ja, nu kan du föra över 3745 kronor
45,
till här mitt konto. Ja, gud, det har varit... Jag kommer ihåg, det var inte länge sedan en tjejkompis sa att han, den här killen hade sagt någonting med 36 på slutet, för då hade han... Då hade han liksom delat, de skulle köra någon weekend någonstans och han hade minsann betalat boendet och det blev liksom, om det var 2 eller 3 eller 1436 kronor kunde hon föra över på hans konto då för den här vistelsen. Ja, jag vet, det är helt,
men jag fattar inte hur man sen ska, man som tjej sen tända på den killen, alltså det måste
ja,
ju vara,
det gör ju, ja men tjejer gör ju det ändå liksom. Men det
är så jävla osexigt alltså.
Ja, men det... Alltså jag har ju varit med om liksom tillfällen där mina kompisar har berättat att de är i matbutiken och ska, alltså på så här, ett helt nytt färskt förhållande där man har dejtat i ett par månader och man ska göra sitt yttersta för att liksom visa sina allra bästa sidor och sin liksom bästa personlighet. Så, och man ska ha så här fredagsmys som man handlar i butiken och sen framme vid kassan så börjar killen dela upp varorna
och ta den här kuben, nästa kassa nästa kund typ. Ja.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ja, exakt. Den där lilla
pinnen.
Och bara så här, ja men om jag betalar det framför pinnen så betalar du det efter pinnen.
Gud,
så. Ja, men alltså det finns hur mycket som helst såna där grejer. Men du, nog om det, vi hinner med lite frågor idag, va?
Ja, alltså nu har vi kört ett intro på en halvtimme, så att en fråga borde vi ha.
Hej bästa Bingo och Katrin, vill börja med att säga att jag älskar eran podd. Jag har ett problem som jag inte vet hur jag ska lösa. Jag är en 31-årig tjej som bor i en mellanstor stad lite söder om Stockholm. Tjänar rätt så okej. Jag och min sambo, 28, har varit tillsammans i snart 6 år. Vi har en son som snart fyller 4. Början av vår relation var väldigt kaosig. Han var otrogen en gång efter 1 år tillsammans och tog ibland droger när han festade och hamnade ofta i fyllelser. När jag blev gravid blev det nästan värre och han visade knappt något intresse alls för graviditeten och jag kände mig helt ensam. När vår son kom skärpte han till sig i början, men ibland spårade det ur och det gick ut över mitt arbete då han ibland inte var hemma när jag skulle åkt och jobbat. oftast på grund av att han däckat någonstans. Försökt göra slut flera gånger, men varje gång övertalar han mig att stanna kvar. Det ska bli bättre och så vidare. Men blir alltid samma sak igen. Jag gör allt som har med hushållet att göra. Han gör aldrig något själv med våran son, utan låter han mest sitta framför TV, iPad hela dagarna. Han har inget körkort och tar inte tag i saken, även fast jag tjatat och han lovat. I perioder sitter han bara framför datorn. Men för cirka ett år sedan träffade jag en kille på mitt jobb jag fick upp ögonen för. Vi mässade och på en firmafest hånglade vi. Då hade jag bestämt mig för att lämna honom. Då jag faktiskt inte hade samma känslor kvar. Och efter allt sjukt som har hänt så ser jag inte honom på samma sätt längre, även fast han har ändrat sig sista året på många vis. Han har slutat festa och ta droger. Jag vill helst inte ligga alls om jag fick bestämma, men han tjatar typ dagligen och till slut ger jag med mig för att slippa hans tjat. Men han övertalade mig igen att stanna. Alltså hjälp, vad ska jag göra? Nu går tankarna igen att faktiskt lämna på riktigt. Är så rädd för att han inte ska vilja samarbeta och förstå mig. Jag vill han inget illa, men jag orkar inte mer. Känner varje dag att vi skulle klara oss bättre utan han, men vill samtidigt inte splittra familjen. Jag drömmer om den där pirrande känslan i magen och känslan att faktiskt bli kåt igen. Haha. Hur gör jag? Har ni några tips hur man bäst gör slut med någon som verkligen inte vill göra slut? Ursäkta om det blev rörigt, men skulle kunna skriva en hel bok om allt som hänt. Mm.
Du, jag tänker på som vanligt att kvinnor, eller tjejer, jag ska säga tjejer. Är du en tjej eller en kvinna, Katrin?
Tjej.
Ja, tjejer som är fast i, alltså, i destruktiva relationer och som står ut med så mycket elände. Alltså tänk dig att du ska till jobb. Alltså jag bara tänker vad det skulle få för konsekvenser för mig om du skulle iväg på något möte och jag inte... Alltså det är klart att det har väl hänt att jag blivit för full och man har däckat eller så någon gång, men alltså det hon beskriver, du vet, tänk om jag skulle hamna i fyllecell. Och det skulle vara som en... Alltså det är så absurt att tänka sig in i hennes situation. Och att hon ändå på något sätt legitimerar och pratar om att hålla ihop familjen. Tänk att hon kämpar för att hålla ihop en familj medan han liksom bara lever rövare. Och beter sig som ett rövhål. Och ändå... Mm. Det är ju helt otroligt egentligen. Att det är så djupt rotat i en tjejs tanke liksom, att värna om barnen och den här jävla grottmänniskan som bara tog lite droger. Vadå, ska du till jobbet? Jag har precis vaknat. Varför ringer du så mycket för? Varför jag ringer mycket för? Jo, därför jag står här i dörröppningen, du skulle ta barnen och jag har ett jobb. Alltså det är så fascinerande nästan alltså.
Men hur ska hon komma därifrån då? Alltså vad ska hon göra? För att det är ju precis som hon säger, det här är ingen kille som kommer samarbeta direkt och vara så här: åh, en vecka i Spanien, ja vi åker tillsammans.
Ja, jag tar nedervåningen.
Nej, det här är ju en kille som kommer ställa sig på tvären och bråka och tjafsa.
Och tjata sig liksom, till sex.
Och förvärra hennes liv. Så hur ska hon komma ur det då? Alltså vad fan säger man?
Men först så måste hon ju bara ta ett aktivt beslut. Och hon måste ju förstå att det är rätt beslut. Det måste ju vara nummer ett, att sätta ett mindset. Och sen så tycker jag att när man har tagit det beslutet så måste hon aktivt göra en tidsplan. För att det som är viktigt här, det är ju att hon skapar en plattform där hon känner att allting fungerar med barnet, jobbet, hennes ansvar och åtagande utan honom. För han tillför ju inte ett jävla skit. Men det hon behöver ju inte liksom packa sin väska och ställa till en scen och smälla i dörrar och dra därifrån. Utan Jag tycker bara att hon ska ta ett aktivt beslut att han är ju tyvärr diskvalificerad i en familjekonstellation. Om vi nu tänker familj, företag AB, att familjen är ett företag och hon, då är han en anställd som missköter sig. Han får inte jobba på företaget. Han visar inte ansvar, han är inte en bra leverantör, kan man säga.
Nej, men det vet vi, men vi ska ju hjälpa henne när hon ska komma därifrån.
Ja, men hon pratar ju om, absolut, men hon pratar ju om är det rätt, vad är rätt eller fel och jag vill hålla ihop familjen. Där är ju, det är ju nummer ett. Sen då, och det ska inte hon ha dåligt samvete för eller någon samvetskval för. Sen nummer två, då är det så här, då måste hon ju börja tänka så här, okej, vad behöver jag för att klara mig själv eller utan honom? Och då handlar det inte om att hon ska gå in i en ny relation och bli lite halvt, även om den är kärleksfull, så ska hon ju inte gå in i en ny relation och bli lite beroende av honom och hans boende och flytta in där och han ska bli extra pappa, utan nu är det ju fokus på henne och det här barnet och skapa de förutsättningar. Och sen om det är en övergångsperiod för den här halvalkoholiserade knarkrövaren, han kanske hon måste liksom, hon måste kanske slingra sig ur den relationen. Hon kanske ska...
Ja, men hur?
Ja, men hur? Först och främst så måste hon se över sin boendesituation, sin arbetssituation, alltså alla sådana praktiska saker.
Okej, men då säger vi att hon gör det.
Ja.
Men jag har så svårt att se framför mig när hon ska liksom sätta sig med den här snubben och bara så här... Det är något jag vill prata om. Så att har du tid en stund? Ja, vad är det? Nej, men jag är inte lycklig i vår relation. Jag har funderat på det här under en lång tid nu. Jag har gjort klart allt det ekonomiska för mig själv. Jag har hittat en lägenhet som jag kan flytta till. Om du kan kanske köpa ut mig, eller det vet jag inte om det finns möjligheter till, eller jag vill att vi byter vår befintliga lägenhet mot två små. Jag vill inte leva med dig längre. Jag vill att vi separerar och har varannan vecka med barnet, om det ens är möjligt, för han verkar ju uppenbarligen inte 100% kapabel till att ta hand om barnet. Men jag har inga känslor för dig längre. Jag känner ingen attraktion för dig. Jag vill inte leva med dig. Jag vill gå vidare. Jag vill leva själv. Alltså någonstans där så ser jag att hon redan har fått en örfil av honom typ. Alltså det är på den nivån tycker jag att han känns.
Ja, alltså, och det håller jag med om. Alltså hon ska ju undvika, tror jag, att trigga han på vissa punkter. Så jag tror att hon ska ju absolut... Så det har du ju absolut rätt i. Men jag tänker att det måste ju finnas någon slags beröringspunkt i allting där han vet att han har gjort fel. Alltså om vi säger så här, han måste ju rimligtvis kanske förstå. Om vi säger att det är så här att jag känner inte att jag kan förlita mig på dig när jag ska gå till jobbet och jag förväntar mig att du ska ta barnen. Eller, alltså, jag tänker att hon ska kanske alliera sig och flytta hem till en vän. Men hon måste ju hitta argument som inte, där han inte, där hon på något sätt kan slingra ur den här, där det inte blir definitivt, för det är ju det som gör att han kan bli, men där hon samtidigt kan få ett andrum från honom, tänker jag. Alltså, jag vet inte om hon skulle kunna hitta ett sätt att motivera varför hon ska bo ihop med en kompis en månad, eller att det är någonting på hennes jobb där hon måste kunna förlita sig, eller där hon känner att det är jobbigt att han kommer hem sent på natten, eller att hon sover dåligt eller någonting, så att hon får det här liksom naturliga andrummet och kan börja jobba sig ut. Alltså, jag tänker att jag har inte den exakta formuleringen framför mig, men det jag menar är att hon tar ett helikopterperspektiv på sin situation och så säger hon så här, okej, nu har jag bestämt mig. Det är ett viktigt beslut. Nu ska jag inom loppet av, säger vi, 6 månader ta mig ut ur den här. Så att hon gör en rimlig bedömning av hur lång tid det tar och slingra sig ur hela den här situationen. Jag förstår att man gör en rimlig, för det är det jag menar. Och då kanske det är så här, okej, för honom kanske det blir helt absurt att från ingenstans så säger hon, har hon liksom skaffat en lägenhet bakom ryggen på honom och ska flytta ut till den eller någonting. Då menar jag att ett exempel då kan vara så här, jag har haft så svårt att sova på sistone. Så jag kommer sova hos en kompis som har ett gästrum som är helt kolsvart, bla bla bla. Alltså, det är kanske ett dåligt exempel, men då har hon i varje fall hittat ett andrum från honom som han kanske har svårt att argumentera emot.
Mm. Ja, okej.
Och så tar hon sig ut ur relationen under den här tidsperioden. Men då ska hon inte gå in i en ny relation, hon ska inte involvera en ny partner, hon ska inte, utan fokus ska ligga på att hon ska skapa en fungerande plattform som är oberoende av honom, rövhålet, eller någon ny kille. Sen när hon har så här, nu har jag en fungerande ekvation själv, jag har en fungerande ekonomi, ett eget hushåll, jag har mat på bordet till mitt barn, allting funkar friktionsfritt, jag har fått låna en bil av någon och jada jada, eller vad det nu än må vara. Ja, men sen är hon ju redo att börja dejta en ny kille och kanske försöka hitta. För att om han beter sig som han gör, så är väl både du och jag rörande överens om att hon kommer ju inte kunna övertala honom att söka hjälp för sina alkoholproblem eller sina drogproblem eller vad det än må vara. Utan det måste ju han ju komma underfund med själv. Mm. Så är det väl alltid, eller?
Mm. Jo, absolut. Så. Ja, okej, men då...
Det var allt.
Säger vi så. Ja, men jag känner mig bara lite så här. Jag tycker att han känns... jag vet inte varför jag får en känsla över att han känns obehaglig. Alltså han känns som en kille som man är lite rädd för att göra slut med. För att han kan ta till obehagliga metoder. Och jag vet inte om det kanske är därför det är så svårt för henne. För hon har ju försökt att göra slut.
Ja, men han är manipulativ. Han är drogmissbrukare. Han har ju alla fel i boken. Det är väl klart att hon måste gå fram med silke. Hon vill ju inte leva med skyddad identitet och gå och gömma sig med en peruk i någon liten landsortsroll. Nej, så att det är ju därför hon måste använda lite kvinnlig list, tänker jag. Hon måste ju bara lotsa sig ur det här och sen hitta beröringspunkter och argument som han inte kan argumentera emot. Så här.
Ja, jag tror att du har rätt. Du, vi har
hon måste manipulera honom.
Så vi tar en till fråga här, så hinner vi med en till fråga i alla fall. Och den här frågan är så sjukt rolig att du har skickat till mig, för att jag känner ju en av människorna på bilden. Det är så sjukt. Det är första gången, när jag vet, det är första gången någonsin det har hänt sen vi började med relationspodden. När började vi med relationspodden
2014.
Första gången? Ja, det är 8 år. Eller?
Nej, 7. Det är 21 nu. 6, 7. Ja.
2021. Ja, i alla fall. Så att jag skrattade ju till väldigt, väldigt mycket när du skickade frågorna till mig i morse. Och jag ser den här bilden och bara, men gud!
Det är jätteroligt.
Ja, det var lite roligt. Så att nu kör jag bara. Hej. Den här frågan skulle man kunna tro är riktad mest till Bingo, men icke. Jag är en tjej på 30 år som ska gifta mig nästa år och har sån jävla ångest inför många saker. Missförstå mig rätt. Jag är överlycklig inför detta. Det här är min drömman alla dagar i veckan. Ångesten rör sig snarare om alla val som ska ske inför det här, som klänning, blommor, dekorationer. Men min största ångest är helt klart inför fotograferingen och smink. Jag blir seriöst så jävla ful på bild. Jag har sån fruktansvärd ångest att stå inför en kamera. Till historien hör att jag vid tidigare tillfällen fotograferats till hemsidor med mera, och fotograferna mer eller mindre berättar under fotograferingen att det inte blir bra. En fotograf bad mig slappna av i pannan, för den rynkade sig och det var inte fint. Slutade med att jag botoxade pannan efter den fotograferingen. Jag blir så obekväm framför kameran och är rädd att jag kommer förstöra samtliga bilder från den här dagen. Så min fråga till Bingo är egentligen 2. Hur tusan ska jag bli bekväm och bete mig framför kameran? Och hur ska jag tänka när jag letar fotograf inför det här? Tycker det är så svårt att hitta rätt. Och nu till Katrin. Jag diggar verkligen ditt självförtroende och förmåga att vara avslappnad i din egen person. Och verkligen äga din person. Jag kan noll om smink och verkligen försökt leta efter en make-up-artist. Men tycker även det är så himla svårt. Du med erfarenhet av att bli sminkad, har du något råd till mig när jag ska välja make-up-artist? Och har du något råd till mig för att äga kameran? Fortsätt sprid glädje med er podd och sociala medier. Vänliga hälsningar. Bifogar en bild så ni ser att jag inte är ett träsktroll, bara jävligt ofotogenisk. Och så har hon skickat en bild där jag då känner en av personerna på bilden. Det är jätteroligt.
Det är otroligt kul. Men det jag kan säga först och främst, för det första så har ju hon haft en extrem otur. Alltså det är ju oförskämt av en fotograf att bete sig på det sättet. Alltså en viktig uppgift man har som fotograf, det är ju att få en person att känna sig bekväm framför kameran. Det är lätt för mig kanske i ett sånt sammanhang, för jag kan vi säga att jag har ju nästan historiskt sett så har jag ju varit bättre på att få människor känna sig bekväma framför kameran än själva fotograferandet. Jag är ju bättre på personkemi än på teknik, om man säger så. Många, jag får ju frågor varje dag om kameror och inställningar och teknik, och jag är ju fullständigt tekniskt obegåvad. Jag kan ju grundinställningar på en kamera, men det jag tycker är intressant och relevant, det är ju att regissera människor. Det är ju det som jag brinner för. Mötet med olika människor. Att man ena dagen står och fotar kronprinsessan och andra dagen står och fotar Hells Angels. Alltså att det är ju alla de här olika mötena som jag tycker är, det är det jag brinner för när det kommer till personporträtt och så. Men det, om man ska ge några konkreta tips, så tycker jag så här att man kan titta på bilder på sig själv. Jag kan ju helt ärligt säga, jag har ju ett så att säga inövat leende som jag tycker ser helt okej ut på bild. Jag tycker jag ser så här sympatisk och glad, så att jag ser ju alltid likadan ut på bilder, för jag har ju hittat ett uttryck. Och sen kör jag med det uttrycket. Det största misstaget man kan göra, det är ju att man vid varje gång man blir fotograferad blir lite osäker och ska så att säga experimentera. Att man blir så här, ja men gud, jag testar det här eller det här eller det här. Hitta ett uttryck. För alla har ju någon liten vinkel på huvudet och uttryck som gör att man ändå ser okej ut. Man behöver inte se fantastiskt ut. Men har du den, du kan titta dig själv i spegeln och bara säga, när tycker jag att jag ser okej ut? Är le mycket eller lite? Har jag stängd eller öppen mun? Ska jag liksom hålla upp ögonbrynen? Eller vad är nu än må vara? Och sen håller man fast vid det. Men det var nummer ett. Nummer två, när du väljer fotograf, det som kommer vara nyckeln till framgång för dig, det är att välja en fotograf som är bra på att fånga ögonblicksbilder. Du ska ju inte göra såna här traditionella uppställda bröllopsbilder där du står stel och känner dig osäker. Du ska ju hitta en fotograf som smyger runt och fotar dig när du minst anar det. Som kan se dig i ett specifikt ögonblick, som kan se när du tittar på din framtida partner strax innan nu ska säga ja i bröllopet eller kyrkan. Alltså, du kan ha en eller två fotografer som bara smattrar bilder och fångar ögonblick när du minst anar det. För att så fort det blir den här förväntan och du ska stå uppställd och allting, ja då blir det problematiskt för dig. Så det är inte en sån bröllopsfotograf du ska ha. Så titta på fotografer som är bra på att fånga ögonblick och som kan smyga runt och sitta som en jävla fluga på väggen när du gör det i ordning och som är med hela dagen. Då kommer han ju kunna ta bra bilder.
Får jag säga någonting?
Ja, men ditt svar, alltså jag skulle svara på hur blir man bra på framför kameran och hur ska man välja fotograf? Det var ju ett och två. Nu kommer nummer tre. Nu är det din tur.
Okej. Ja, och då skulle jag vilja säga att den påsen hon gör på bilden som hon har skickat till oss, det är den sämsta tänkbara påsen. Så att det här med att hålla på och pluta med läpparna och försöka se sexig och porrig ut på bilden, det är den sämsta idén. Det tycker jag att hon ska sluta med på en gång, för det kommer aldrig bli några fina bilder av det alls. Sen tycker jag precis som dig att hon bara ska ställa sig framför spegeln och vrida och vända på huvudet. Kanske ställa upp sin mobilkamera i bokhyllan. Sätta på den här, självutlösaren. Och sen bara fota sig själv, tusen gånger tills hon hittar. För det där hittar man, alltså det där ser man att alltså jag vet till exempel att jag måste titta, jag måste vrida upp ansiktet lite uppåt när jag blir fotograferad. För att om jag tittar ner, som man kanske gärna vill göra när man ska se lite kåt ut, att man vill liksom så här böja ner huvudet och bara åh gud, här står jag och är liksom lite deli, då framhäver jag min näsa så att min näsa bara ser lång och stor ut. Så att jag har lärt mig att jag måste luta huvudet lätt uppåt. Det är alltid bättre att bli fotad lite lite från sidan, och då hittar man också lätt vilken sida man själv tycker liksom att man ser bäst utifrån. Och sen skulle jag slutligen, innan jag går på sminket, vill jag ge henne ett handfast tips som jag inte riktigt minns vem som gav mig från början för 100 år sedan. Det kan mycket väl ha varit du, det kan ha varit någon annan. Och det är att det bästa för att få till en bra bild på sig själv, det är ju att man ska slappna av i ansiktet. Det var säkert det den där fotografen menade också.
Men det brukar jag säga
till dig. Ja, men det är inte lätt. Alltså det är lätt att säga slappna av i ansiktet. Det är väldigt svårt att slappna av. Hur fan slappnar du av i ansiktet? Det är
jättesvårt att göra. Man ger sig själv en lavett.
Nej, men däremot så kan jag säga, kan jag tipsa dig om att trycka upp tungan lätt i gommen. Om du trycker upp tungan i gommen, då kan du, nu gjorde jag det, kan du lättare slappna av med liksom, slappna av i kinder och panna. Och om du trycker upp tungan i gommen så har du inte möjlighet att le jättemycket, utan då ler du lagom. Det här kanske inte funkar på alla. Det kanske inte är ett bra tips, men det är i alla fall någonting som jag använder mig väldigt mycket av när jag blir fotograferad. Och det är ju ytterst ovanligt att jag blir dålig på en bild. Och det är, alltså du vet, när någon tar fram en kamera och ska fota på en restaurang och ser man liksom sex tjejer som sitter vid ett bord. Det händer ju aldrig att jag är den som sabbar bilden, för att jag ser liksom konstig, eller jag tittar ju inte ens på bilder när folk tar bilder, för att jag vet att jag behöver aldrig godkänna en bild, för jag vet precis som du säger, jag ser alltid likadan ut. Säger någon, får jag ta en bild, då gör jag min lilla grej och så vet jag att jag ser exakt likadan.
Ja, och det gör jag också. Så ta den där servitören 5 bilder så ser jag likadan ut på alla bilder.
Jag med.
Det man ska tänka på i det läget är att man inte sitter och pratar samtidigt som den här personen tar bild. Att man har bra hållning, att man inte sitter som en jävla ostbåg, utan att man sträcker på sig då i lite rygg- och magpartiet, som är nästan som att man har en gördel på sig. Så jag tycker att du har helt rätt. Och anledningen till att man ska slappna av i ansiktet lite grann, för jag brukar också jobba med det, för då får man fram anledsdragen och då ser man lite hur en person ser ut. För att det som händer om man gör för mycket, det är att antingen ser du onödigt liksom arg och bister ut om du liksom gör saker med din mun. Så att försöka liksom slappna av och jobba med blicken och hitta ett avslappnat uttryck. Men precis som du säger, ta bilder på dig själv eller kolla på gamla bilder. Hitta någon bild där du tycker att du ser. Och det här gäller ju alla som lyssnar som har samma problem. Det här är ju inte specifikt till hon som skriver mejlet. Utan alla kan ju titta och hitta sitt liksom uttryck. Och så håll fast vid det. Och så tänk, så här ska jag alltid försöka se ut på alla bilder någonsin. Och när det gäller smink så är ju Instagram helt perfekt. Du kan ju gå in på både kända och okända. Alltså om du går in på en profil som har, alltså om det är någon kvinnlig profil. Om du tycker liksom Katrin är en intressant profil, kolla i hennes flöde och se när hon är snyggt sminkad någon gång och kontakta den sminkösen. Det är ditt bröllop.
Exakt.
Om du får pröjsa liksom 5 eller 50 000 för att ha en grym sminkös. Ja, det är ju alltså en normal sminkös som man tar in för något så här, ett dagsarvode är väl 8 000 kronor för en så här normalduktig. Sen finns det ju sminköser som Nathalie Berzelius som är liksom så här mega grym och alltid sminkar Marie Serneholt så här otroligt snyggt. Hon kan ju ta upp 20-25 000.
Jo, men vänta, stopp och belägg. Alltså, jag tycker så här, om man tar in en duktig sminkös, så behöver hon verkligen inte vara där hela dagen. Jag tycker att om man har en mera normal eller begränsad ekonomi, ja, då tar man
absolut
dit en duktig sminkös.
Ursäkta mig, betalar, men ursäkta.
Vänta, får jag prata till punkt bara?
Ja, men jag
bara.
Vet vad lugn, du ska säga. Lugn. Det här jobbar jag med. Och du tar inte in en sminkös en lördag ute i Gislaved där bröllopet ska äga rum. Kom hit en timme en lördag och sminka mig på mitt bröllop. Tjena. Vad tror du, Katrin? Att det funkar inte så? Det funkar om det är liksom att du ska sminka dig för en pressträff 20 över 11 en tisdag när alla är i rörelse, kontorstid. Men ett bröllop kan du inte säga till en sminkös att du kan få det för halva priset för att du ska bara vara där en timme. Ja, okej, okay. Jag sätter mig i min hyrbil här och kör till den där. Vilket trevligt, litet gullig, vilken liten gullig kyrka ni har hittat. Hur ska jag ta mig dit? Ja, du ska bara vara där en timme. Sen kan du bila hem 2 timmar. Okej, okay, tack.
Ja, ja, men då får man ju betala för alla exakt de timmarna. Jo, men nu tycker inte jag ifrån att... Alltså, jag tänkte väl kanske att man har ett bröllop nära till civilisationen. Jag har aldrig varit med om att jag har blivit sminkad och sen behöver jag ha sminkösen kvar hela dagen.
Nej, men snälla Katrin, vi pratar om ett bröllopsfotografering som sker en lördag. Du vet hur många det är som ringer till mig och vill att jag ska fota deras bröllop. Du behöver bara komma dit en timme. Jag bara, okej, okay, i juli när jag är ute på Risberga så ska jag ta mig till en kyrka strax utanför Västerås. Alltså, du räcker att du kommer en timme och bara tar bilden. Jag bara, ja men absolut. Mm. Jag ska säga det till, jag ska säga det till Katrin. När vi har liksom gäster.
Nej.
Alltså det går inte. Så bröllop är någonting speciellt. Men bröllop och bröllopsbilden är ju för fan den viktigaste bilden i hennes liv. Så det är väl bara att skicka sms och låna och bara laska fram pengarna eller rycka dem av svärfar eller din kille om han vill gifta sig och du ska vara världens vackraste kvinna. Det är den vackraste dagen i ditt liv som du ska vara där. Så det är klart att man ska lägga allt krut på att ha en svinbra fotograf och svinbra sminkös. Det är väl inte där man ska börja spara på pengar liksom.
Nej, då är det nog bättre att spara in pengar på blomsterdekorationer som ändå ingen bryr sig om kanske.
Ja, verkligen. Mm.
Ja, du, med de orden måste jag kuta iväg.
Men jag med, Katrin, jag med.
Fortsätt att skriva era fantastiska och så otroligt härligt varierande frågor till bincat@relationspodden.com så hörs vi nästa vecka.
Och, men du, en sak till. Yeah. Är du en trebarnsmorsa som bor i en mindre lägenhet med en pressad ekonomi och vill byta liv med Katrin?
Nej.
Jo, vi måste hitta henne. Vem vill byta liv med Katrin? Skriv i ämnesraten.
Nej, det heter life swap.
Life swap, ja. Lev som Katrin en vecka. Vi hörs inom kort.
Jättetufft liv. Hej då!
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.